Vi ber tillsammans. Far, tack än en gång för att vi får vara samlade till Guds tjänst tillsammans med varandra och med dig. Tack för att vi får samlas och stilla oss inför ditt ord. Herre, hjälp mig att förkunna ditt ord rent och oförfalskat på ett sätt som bygger upp, som väcker glädje och längtan efter dig och som på olika sätt kanske kan fylla olika behov. Tack för att du är närvarande här. Du finns mitt i vår gemenskap. I Jesu namn. Amen. Den här texten som Lina läste handlar om mycket saker. Och för mig idag, eller inför den här söndagen, så kom den att handla om treenigheten. Och då kanske någon tycker det är konstigt. Och en annan sak som den kommer att handla om, och det kanske låter ännu konstigare, den kommer att handla om dans. Hur får jag ihop det här nu då? Ja, vi ska se. Treenighetsläran är en av de mer grundläggande kristna lärosatserna. När vi pratar om vem Gud är så brukar vi alltid prata om att han är tre och en på samma gång. Och det där är ju ett mysterium som är lite för kämpigt för hjärnan att få ihop, i alla fall människans hjärna. Och därför använder vi bilder för att förklara det här på olika sätt. Och den bilden som du använder här, Lina, den är ju en av de kanske vanligaste använda. Speciellt när man försöker att ge en bild av mysteriet med treenigheten när man pratar med barn. För det är en väldigt enkel och lättbegriplig bild. Den rymmer, tror jag, inte hela djupet med treenighetstanken, såklart. Det gör ju inga bilder. De är alltid i någon mening förenklingar. Men den är bra därför att den är så tydlig. Ordet treenighet, det finns inte i Bibeln. Det står inte någonstans i Bibeln. Ingen formulerade någon teologi på Bibelns blad om att Gud är tre och en samtidigt. Varken Jesus själv eller Paulus eller någon annan skrev någon redogörelse för det på något sätt. Så man kan undra, var har vi fått den där idén ifrån då? Är inte det bara något konstigt kyrkopolitiskt påhitt? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Därför att när de som på något sätt försökte formulera trons lära på ett sätt så att det skulle bli enkelt att förhålla sig till tron på Gud i en kulturellt sammanhang där det fanns så många olika gudar att tro på och så många olika sätt att förhålla sig till de gudarna. Det blir ganska viktigt att på något sätt ändå ge en vägledning för människor. Att det här är tron på Gud och vad den handlar om. Och där började man, både när man läste texterna och när man reflekterade över sina egna erfarenheter och se att ja, Gud är en, som judarna alltid har sagt. Men vi ser honom på något sätt, vi möter honom på något sätt i lite olika gestalter. Eller hur ska vi säga det här? Och så började man på olika sätt att nysta, att leka med formuleringar. Att Jesus är Guds son, vad innebär det? Är han född av Gud? Nej, han är adopterad av Gud, var det någon som kom fram till. Så måste det hänga ihop, för han var ju människa och inte Gud. Alltså måste han vara adopterad av Gud. Adoptionismen. En mängd sådana här olika rörelser. Gnosticismen hade stora problem med det här. Därför att det här är ju det andliga, är ju så mycket högre och så mycket mer värdefullt än det fysiska och jordiska. Finns inte en möjlighet att Gud skulle förnedra sig själv och bli människa. Det var en omöjlig tanke för dem. Och så här så har diskussionen gått och det gick århundraden. Och innan vi fick den lärosats så att säga om Guds treenighet som vi har idag, det fick vi först i slutet på 300-talet. Och en av de personer som var central i formulerandet av treenighetsläran, där också den helige ande blev en del av den gudomliga enheten, det var en biskop i Syrien som hette Gregorius av Nazianzos, brukar han kallas. Han höll ofta predikningar på tema treenigheten, och de predikningarna fick ett väldigt starkt inflytande när kyrkomötena i Nicaea och senare i Konstantinopel till slut fastlade den här läran. Vi fick med lite kyrkohistoria på köpet här också. Gregorius återvände ibland till en annan bild för att på något sätt försöka konkretisera mysteriet med treenigheten, och det var bilden av dans. Han såg fadern, sonen och anden involverade i en glädjefylld, innerlig, samspelt dans. Livet inom gudomen, gemenskapen inom gudomen, såg han och förklarade han i form av en sådan dans. Och det är därför jag associerar dans till den här texten. Nu förstår ni kopplingen. Vad är en dans för någonting? Vad är det man gör när man dansar? Jag själv är uppvuxen i en kyrkotradition där dans var suspekt. Det var väl kanske inte så jättemånga som ännu när jag växte upp sa att det där är synd, det får man inte göra. Men nej, det var något suspekt. Man skulle inte hålla på med det där. Och det där har ju tyvärr präglat mig rätt så mycket, så att jag har aldrig riktigt närmat mig dansens område. Och jag tror att det kan faktiskt ha hämmat mig rent fysiskt, rytmiskt också, så jag är ingen bra dansare än som jag försöker. Vilket idag jag kan känna lite sorg över. Och en del av er känner säkert igen det där från uppväxten. Man förknippade dans med tillställningar präglade av alkohol och kanske lössläppt sexualitet och såna här bitar. Det fanns ju de bitarna också i samhället, så att det var kanske inte så konstigt på ett sätt. Men någonstans så har kyrkan ibland kastat ut barnet med badvattnet och gjort en aktivitet, en gemenskapsform kanske man kan säga, som i grunden bara är så glädjefylld till någonting fult och smutsigt. Där har vi missat någonting, tror jag. Förlorat någonting på vägen. Vad är dans för någonting? Vad är det som kännetecknar en dans? Dans finns ju i alla kulturer. De som är möjligtvis motarbetar dansen, det är ju subkulturer. Inte sällan med just religiösa förtecken. Men i alla kulturer, i alla folkslag, genom hela historien så har man dansat. Och dansen har alltid varit ett uttryck för glädje. Det är ju roligt att dansa. Vi är glada, vi ska ha fester, det är klart vi ska dansa. Dansar på bröllop, man dansar inte på begravningar, för där är man inte kanske glad, men man dansar i alla möjliga andra sammanhang. Dansen är glädje mer än den är någonting annat. Och i den här glädjen så formas ju naturligtvis då en gemenskap. Man är ju tillsammans, det är klart jag kan dansa ensam, men oftast så söker man sig ju tillsammans för att dansa. Dansen är ett uttryck inte bara för glädje utan också för gemenskap. Vi är tillsammans och är glada tillsammans. Dansen förutsätter ju ett samspel. Det skulle inte bli så bra om jag bjöd upp Lina till dans och började försöka mig på en liten slowfox samtidigt som du jazzade loss i någon quickstep. Då såg det inte bra ut. Roligt möjligen, men inte bra. Utan dansen är ju någonting jag gör tillsammans. Någonting som formas utifrån vilka som dansar. Och det blir en enhet. Det krävs en samstämdhet för att få till en bra dans. Att vi dansar i samma takt. Att vi följer samma melodiska rytm. Musik och dans hör ju ihop. Och allt det här i dansen såg Gregorius peka på hur livet inom gudomen ser ut. Det är glädjefylld gemenskap. Det är ett samspel, en samstämmighet. Man skapar någonting gemensamt. Och precis det ser vi ju Jesus lyfta fram i den texten vi har läst. Nu ska vi se om jag hittar det. Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord som jag talar, talar jag inte av mig själv. Där ger ju Jesus uttryck för just det här. Att jag pratar inte något som jag själv har hittat på. Jag har fått ifrån Fadern det jag ska prata. Jag har ingen egen agenda vid sidan av Fadern eller vid sidan av Anden. Jag drar inte åt ett annat håll och försöker skapa någonting nytt där. Utan jag jobbar tillsammans och i full samklang med Fadern och Anden. Och referenserna till överhuvudtaget till det här med treenigheten är ganska många i den här texten. Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern är i mig? Fadern förblir i mig och gärningarna är hans. Tro mig, säger Jesus och trycker på det här. Tro mig. Jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Samverkan, samspel. En enhet. En gemenskap fylld av glädje. Det är det liv som Gregorius såg präglade treenigheten. Många försök har gjorts att formulera mysteriet på ett bra sätt. Den som jag själv lite grann har fastnat för den här formuleringen, för jag tycker att den rymmer det här på ett ganska bra sätt ändå. Att Gud är tre distinkt urskiljbara personer som är så intimt förenade med varandra att vi ändå måste tala om en enda Gud. Och jag frågar, kan gemenskap uttryckas på ett starkare sätt än genom treenigheten? Kanske det är till och med så att det är tanken på treenigheten som gör att vi kan definiera Gud just som gemenskap. Gud är gemenskap. Ja, men säger vän av ordning Johannes. Han säger att Gud är kärlek. Ja visst, gör han det. Och det är helt naturligt. För kan man tänka sig kärlek utan gemenskap? Och gemenskap utan kärlek? Nej, det kan man ju inte. De är ju som två sidor av samma mynt. Ser du en gemenskap så vet du att de som är en del av den älskar varandra. Och där två människor eller flera älskar varandra så uppstår en gemenskap. Det är ofrånkomligt. Gud är gemenskap. Och det är en gemenskap som är så fylld av glädje, av samspel, av enhet. Att bilden av dansen ligger så oerhört nära till hands. Och sen gör Gud det oerhörda. Han bjuder upp dig och mig till dans. Han var inte nöjd. Det var han säkert i och för sig. Med att så att säga bara dansa inom sin lilla treenighet där. Hans kärlek kräver att gemenskapen får växa. Och när han skapade människan så gjorde han det för att billigt talat få en danspartner. Han ville ha någon att dela den här glädjefyllda gemenskapen med. Och då skapade han oss. Sen valde människan ibland andra vägar. Men Gud har hela tiden återkommit, sträckt fram handen till oss och frågat, får jag lov? Jag vill att du blir en del av min glädje, min gemenskap, blir en del av min enhet och mitt liv. Jesus säger, jag är vägen, sanningen Och livet, ja, livet, det är detta glädjefyllda gemenskap tillsammans med den treenige. Vi är bjudna till dans. Och kanske skulle man kunna gå så långt så att man säger att dansen, det är våra livskallelse. Ibland när vi talar om kallelse så tänker vi på missionärer som åkte till Afrika för länge sedan och hjälpte fattiga människor där. Och det krävdes någon kallelse till det också. Men alla människors mest grundläggande kallelse är den här frågan. Får jag lov ifrån Gud? Den är en inbjudan till att dela livet, dela gemenskapen och glädjen med Gud. Det är den mest grundläggande kallelsen vi får. Utifrån den kan vi sen så småningom få olika uppgifter eller sändningar, har man talat om tidigare inom frikyrkligheten i alla fall. Där jag sänds iväg med det och det uppdraget någonstans, det är en annan sak. Men den grundläggande kallelsen är en kallelse att dela livet med Gud. Ja, men allt det här vi gör i kyrkan, vår verksamhet, vårt arbete, vår mission, våra offer. Det är ju så här att när jag blir indragen i den typen av gemenskap, när jag fylls av samma glädje som Gud är besjälad av, så måste ju det få ett utlopp någonstans. Precis som Guds glädje och kärlek fick ett utlopp i skapandet av världen, av människan, så måste ju vår glädje som vi får tillsammans med honom, den måste ju också få ett utlopp. Och det får den ju i relation till världen omkring oss, till människorna omkring oss. Är du uppfylld av glädjen efter en dans med Gud, så kommer du att möta människor på ett nytt sätt. Du kommer att se människor med nya ögon. Och det kommer att bli självklart att vilja locka dem med i dansen också. Och precis det uppdraget har vi ju fått. Gå ut och gör alla folk till dansare. Nej, lärjungar. Eller hur? Men låt saker och ting komma i rätt följd, i rätt ordning. Du är först och främst kallad till dans med Gud. Du är först uppbjuden. Sen, som ett resultat av det som händer där, så kommer allt det andra. Jag hoppas inte, även om jag ju ser att det ibland har varit så, att kyrkan ska vara en sån här plats där vi spänner våra muskler och knyter i våra nävar och bestämmer oss, nu ska vi kämpa för att etablera Guds rike här. Det behöver vi inte göra. Låt glädjen komma fram. Låt gemenskapen vara i centrum. Och har du väl dansat med Gud? Har du väl sett in i den treeniges ögon och förlorat dig där? Ja, då tror jag att de här sakerna kommer att falla på sin rätta plats. Allt det andra också. Det finns ett allvar med den dans som Gud bjuder in oss till också. Dansen är inte bara glädje och lekfullhet. Utan det finns ett allvar, och Bibeln kallar det allvaret för Guds fruktan. Det är svårt att tala om livet i treenigheten och den inbjudan vi har fått att dela det livet utan att närma sig ordet gudsfruktan. Vad betyder det ordet egentligen? Det låter som att jag skulle behöva vara rädd för Gud. Kan det vara så? Hur kan jag vara glad och dansa med Gud om jag är rädd för honom? Det går ju inte. Nej, det gör det inte. Och Johannes skriver i ett av sina brev att rädslan fördriver kärleken. Eller om det är tvärtom, han skriver att kärleken fördriver rädslan. Rädsla och kärlek går inte ihop. Så gudsfruktan kan inte handla om att jag ska gå och vara rädd för Gud. Ändå är det tyvärr så som många människor har haft det i sin gudsrelation. Gudsfruktan bygger på insikten om att jag är ovärdig att vara på dansen. Men festens själva anordnare kommer ändå fram till mig och sträcker fram sin hand och ställer den där frågan. Får jag lov? Jag vill dansa med dig. Här kan man ju fara ut i massor med olika bildspråk och säga att jag kanske inte hade de rätta kläderna för dansen, eller jag kanske var, ja, man kan vara ovärdig på olika sätt. Men alla människor, och det är det här vi kallar för synden, alla människor har vi gått bort ifrån Gud. Alla människor har vi misslyckats att vara de som vi är kallade att vara. Men det är inte det som Gud liksom ser på när han möter oss. Utan han vill ha gemenskapen. Han vill dela glädjen med dig. Hur mycket du än har misslyckats. Det faktum att du är bjuden till dans. Det beror inte på att du har ett fläckfritt CV med dig. Det beror inte av att du har vunnit några kvalifikationstävlingar till VM-finalen i dans. Där högsta priset är att dansa med Gud. Det beror på att du är människa. Skapad av Gud för att dansa med honom. Du är från början tänkt som en danspartner. Och ingenting av det du gör i livet, lyckat eller misslyckat, förändrar detta faktum att du mer än någonting annat är Guds danspartner. Så uttrycker Gud sin kärlek till oss. Det finns ingenting som kan förändra att Gud ser dig som sin danspartner. Du har naturligtvis din frihet att säga nej tack. När Gud frågar om du vill dansa. Den möjligheten finns ju. Men du får alltid frågan. Gud går aldrig förbi någon utan att ställa den där frågan. Får jag lov? För han vill dansa med dig. Och dig, och dig, och dig, och alla. Och när jag förstår det här. Då blir jag inte rädd för Gud. Men jag får en oerhörd respekt för honom. Jag fylls av en djup vördnad för denne Gud. Så mitt i mina trasiga paltor och min oförmåga att följa rytm och takt ändå envisas med att han vill dansa med just mig. Hur kan jag annat än känna vördnad inför det? Det finns en annan aspekt på detta med Guds fruktan i dansen, i gemenskapen med Gud. Och det är konstaterandet att det är Gud som för i dansen. Vi pratar om dans som spamspel. Är det två som dansar så kan inte båda föra. En måste föra och en följer. Så fungerar det i samspelet. Och i dansen med Gud så är det han som för. Och han för dit han vill. Och den vägen kan gå sina märkliga stigar ibland. Dansen kan han föra genom skeenden i livet som är väldigt jobbiga och svåra för mig. Skeenden i livet där jag misslyckas, kommer till korta. Där jag far illa ibland. Livet är inte en dans på rosor, brukar vi säga. Nej, tack. Vi har nog de flesta av oss erfarenhet av det. Och då är det viktigt att jag ändå låter Gud vara den som för. Och jag följer. Och här krävs tillit. Och är det någonting som Jesus lyfter fram i texten vi läst, han börjar med det. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Lita på Gud. Lita på mig. Även när det är svårt. Även när det är mörkt. Tro på Gud. Låt mig föra. För Jesus säger, om jag än går bort. Nej, nu ska jag för långt fram. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt till er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går bort och bereder plats åt er så ska jag komma tillbaka och ta mig till er för att ni ska vara där jag är. Det finns ett mål med dansen. Den slutgiltiga föreningen med Gud. Vi ska vara tillsammans med honom i evighet. Men låt honom föra även när dansen går genom de svåra, mörka, snåriga partierna i livet. Lita på honom att du kommer fram till den plats som han har förberett, där vi ska leva i gemenskap och i glädje för alltid. Vad är det som händer i dansen? I själva dansen? I själva gemenskapen med Gud? Vad är det som händer? Det första är att du tvingas släppa din självupptagenhet. Fokuset på dig själv, det du ska göra, det du ska lyckas med, blir oväsentligt när du fattar danspartners händer, du ser in i hans ögon och låter honom dra dig med i dansens vild, då följer du bara med. Och blick är fäst vid blick. Och ni vet att man förlorar sig i någonting. Du tappar din självupptagenhet och går in i någonting större. En gammal schlager, får man väl kalla det, kom till mig. Där refrängen lyder så här. Här dansar han med den vilda. De dansar som virvlar i ett vattenfall. Fyllda av stolthet och vilja. De dansar som virvlar i ett vattenfall. Och man riktigt ser bilden framför sig. Hänförelsen. Den totala enheten, det totala uppgåendet i den andra. Det är bara vi som dansar här och det är bara det som gäller, och allting annat finns inte där utanför. När du har dansat så med Gud, så blir du aldrig mer densamma. Far, tack för att du i din stora nåd bjuder upp oss till dans. Till ett liv i en glädjefylld gemenskap med dig. Herre, ge oss modet att våga säga ja. Hjälp oss att lägga ifrån oss oro och bekymmer. Och bara säga ett oförställt ja när du bjuder upp. Dra oss med in i ditt liv, Herre. Och låt oss få förlora oss i kärleken till dig. I Jesu namn. Amen.